Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
God dag, god dag.
Allting väl?
Ja, det är väl så väl som det kan vara. Lite småseg. Jag har äntligen fått min första vaccinspruta.
Ja, men hurra för det.
Och det är ju fantastiskt och underbart. Men jag får ju alltid jättemycket symptom av vaccin som andra människor inte får. Varenda influensavaccin så ligger jag så här sänkt 2 dagar i sängen, eller åtminstone en halv dag. Och det är samma nu, muskelvärk, lite illamående, lite trött, lite seg. Inte farligt, jag kan liksom stå på benen, men jag är lite så här små decimerad som min pappa skulle sagt.
Ja, och det är inte hypokondris, utan det här är på riktigt.
Ja, det här är på riktigt. Den här typen av grej kan man inte riktigt inbilla sig. Ja, muskelvärken kan man inbilla sig och trött kanske, men inte den här, det beror på när det kommer. Hypokondrin kommer när man liksom inte har någonting för sig, men det här kommer snarare när man anstränger sig fysiskt. Det här kommer nu, om jag lyssnar på radio samtidigt som jag promenerar runt tomten, eller jag håller på och städar, eller jag håller på och liksom leker med barnen eller något, och det är hypokondri slår mer till när man har liksom lite för mycket möjlighet att tänka.
Jag tänker på den inbillade sjuke av Molière-pjäsen.
Ja, just det.
Har du sett den?
Den har jag sett flera gånger. Men det var några år sedan nu.
Nej, men det här med vaccineringen och jag måste ju säga det, att om det är någonting som gör mig riktigt provocerad så är det ju vaccinmotståndare. Och när människor intervjuas i radio och säger jag är inte speciellt orolig för corona, så jag kommer inte ta vaccin.
Det är oerhört egotrippat. Jag kan förstå om man har en svår allergi, så det finns en mikroskopisk risk att man skulle få en kraftig allergiattack av vaccinet. Och man själv då bedömer att man har en så pass mycket större risk för det. Men det finns sådana speciella undantagstillstånd. Men bara någon form av allmänt att varför ska jag bry mig och gå och ta ett vaccin och kanske känna mig hängig 2 dagar bara för att rädda livet på massa andra människor. Det är ju väldigt...
Ja. Och det är så historielöst också. Jag tänker, det var inte länge sedan polion bröt ut i västvärlden. Och barn som dog som flugor eller som fick men för resten av livet. Och det här är 1900-talet.
Ja, absolut.
Och är man det minsta tveksam och tycker att vad är vaccin inget för mig, då tycker jag att man går in på YouTube och så söker man på The Last Few Polio Survivors, Last of the Iron Lungs. Och där är Paul Alexander som har legat i en sån där järnlunga, ett sånt där gammalt metallrör som man skjuter in kroppen och som hjälper till en att andas, för att han kan inte andas med sina lungor utan att själv göra en ansträngning med hjärnan. Andningen sker ju autonomt av sig själv i vanliga fall. Så att han blir så otroligt trött när han inte ligger i den här lungan. Och han har legat i den i hela sitt liv.
Oh, ja, ja.
Och inte bara så visar man vad polion kan ha för effekter, men också han visar att allt är möjligt, för han har utbildat sig till jurist och arbetat som advokat hela livet från den här hjärnlungan.
Otroligt, otroligt.
Paul Alexander, the last few polio survivors.
Ja, det var fantastiskt. Nej, jag tycker också det är oerhört provocerande. Jag blir väldigt, väldigt arg. Just de här, när folk av olika bizarra ideologier liksom anser att vaccin är farligt, att konspirationsteorier, att liksom det är Microsoft eller någon finansman som sprutar in
George Soros
i dem. Ja, precis. Liksom sån där, eller så här, vad heter inte scientologerna, de här andra i hjärna, antroposoferna som också är så otroligt anti mot liksom vetenskap och biologi och vaccin. Fast de i övrigt är trevliga, sympatiska och gör bra växter och mat och såna grejer, men arkitektur. Men nej, jag tycker det är väldigt hemskt. Sen samtidigt, jag har varit så där att jag vill att skriva liksom, nu förbjud dem, sätt dem i fängelse, ner i gruvorna med dem. Men sen vet jag att många har påpekat att det bara förvärrar, till exempel att det liksom, tyvärr så blir de bara ännu mer anti då man kan naturligtvis, jag tycker det är rimligt att man inte kan ha folk anställda inom sjuk- och äldrevården om de inte tror på västerländsk medicin. Men man kan liksom inte ha folk som inte tror på vaccin och vaccinerar sig själva anställda inom sjuk- och äldrevård. Det tycker jag borde vara en väldigt rimlig sak, borde stå i grundlagen. Men däremot så kan man inte gå allt för hårt de här utan man måste väl försöka locka och pocka och övertala lite långsamt. Och ibland tror jag det kan räcka med att man förbjuder utlandsresor eller flygresor snarare. Liksom, utlandsresor behöver inte förbjudas, det känns lite totalitärt. Men typ flygresor om man inte är vaccinerad. För då tror jag när det väl kommer till kritan, då är det kanske inte så viktigt.
Nej,
men jag vill ju inte ta vaccin för att rädda livet på några tusen. Men om jag inte får en solsemester, ja, så viktigt är det inte. Då får jag väl överge min hittepå-ideologi liksom, eller min halvreligion eller vad man ska kalla det, och så kör vi.
Och man kan ju inte ha det med telekombranschen heller efter de 5G-masterna ger corona. Alltså.
Just det.
Det är en av de bättre, tycker jag.
Ja, det är bra.
Det är lite grann som nylonstrumpan över svartvita tvn som går färg-tv.
Det är väldigt lite. Men blir man inte... Ja, det här med 5G-match... Alltså, man hade ju skräck redan för elektriciteten. Det var inte många, de flesta var framstegsoptimister på den tiden. Men det fanns ju såna här som trodde att elektricitet var farligt när man satt in det i husen. Alltså inte då för att det skulle börja brinna som kanske hade varit traditionellt, utan liksom att strålningen på något vis eller det magiska elektriciteten skulle kunna påverka själen. Eller det här att man blir fotograferad och förlorar sin ande om någon tar foto av en eller avbildar en. Det är klart det finns, jag menar, jag är själv religiös. Det är klart att det finns föreställningar här som man väl får överföra på det religiösa planet. Men faran är när religionen tror sig vara vetenskap. Det gjorde ju katolska kyrkan också sina stora fel, som alla väl känner till liksom, med att hävda. Vi har aldrig hävdat att jorden var platt, det är en myt. Det är en myt. Men däremot att jorden skulle vara sen universums mittpunkt och att man då avrättade folk som inte trodde att stjärnorna och alla andra planeter kretsade kring jorden. Och det var ju sån idiotisk sak, för det har ju ingenting med religion att göra. Det är ingenting som liksom religionen borde vara inblandad i. Och samma sak med det här. Man får jättegärna ha en livsideologi som påverkar på många sätt, men det blir så farligt när det ska börja förklara naturvetenskapliga saker.
Jag kan ju säga då att min mormor grät när min morfar kom med hem med en tv en dag. Första, jag vet inte vilket årtionde det här var, om det var 50- eller 60-talet, men hon tyckte den var fruktansvärt läskig och farlig.
Ja, det är farligt. Inte så här att de tänkte innehållet, för det kan ju vara på sitt sätt farligt.
Nej, alltså, utan det. Men det där vänder sig hon mer snabbt.
Videovåldet, där är jag liksom fortfarande kvar i 80-talets debatt. Alltså jag tror, jag själv, om jag ser en rysare som jag inte gjort det på väldigt många år, då drömmer jag mardrömmar efteråt, och nästa gång jag ska bo i någon stuga, någon mysig stuga mitt i skogen, så är jag plötsligt livrädd, fast man hela livet har tyckt det varit underbart och börjar tro att det ska vara någon amerikansk konstig ensling stående med en yxa utanför, för det har man sett i filmen. Liksom. För mig går det in i huvudet direkt. Alltså saker jag har sett, det bildar skräck. Det hjälper mig aldrig att behandla skräck, som jag tror en del använder rysare och skräckfilmer till. Men för mig är det bara att det väcker
Är det samma sak här? Jag tycker inte om att sitta och se på filmer och bio med kraftigt lidande. Jag blir så ledsen och berörd av det. Och så kan jag liksom inte bli av med det. Och jag förstår ju inte folk som dras till det där och kan knarka serier som jag tycker är alldeles för hemska och bara gå och lägga sig som ingenting har hänt.
Jag tycker det är helt sjukt. Jag följde... Nästan sista följde en serie, det var innan vi fick barnen, följde den här Agatha Christie-serien som gick på om det var söndagkvällar, Poirot. Och de är ju väldigt... Och de är ju väldigt härliga och väldigt bra. Men även där var det några grejer som jag har svårt att komma över. Det var en liten flicka, det var en kanske en 10-årig tjej eller något som var utklädd till en humla på en maskerad. Hon dödas.
Ja, men det har jag sett i avsnittet, hon dränks.
Det var 7-8 år sedan. Jag var fortfarande jätteilla det där. Jag tänker fortfarande på det här stackars barnet som alla var sura på för hon var lite för hon hade lite ADHD, var lite för bullrig och sådär. Och alla tyckte det var ganska bra egentligen, de där vidriga gamla tanterna och gubbarna i byn. Liksom, ja, det var tur att det var hon i alla fall som var så jobbig ungefär. Och det obehagliga var att jag kände lite grann att alltså det är ju det där ofta, vem väljer man att ska dö? Det är ju alltid så här, det är ju ofta i filmer, det är ju han... goofen som dör, det är inte den coola killen, han ska vara kvar till sist. Och det är oftast, man brukar ju säga att det är svarta som dör först om det är så här. Och det är lite samma sak här, man märkte liksom att Agatha Christie valde en barntyp som hon själv inte gillade och tyckte nästan gottade sig att det var den som. Ja. Men jag mår dåligt av det. Då kan man säga att idag finns det värre saker än Agatha Christie, men för mig är redan där kan det vara för mycket. Och jag tror folk avtrubbas. Jag tror att har man sett alltså någon bli slagen i huvudet 1000 gånger, då förstår man inte att de flesta som får ett järnrör i huvudet får skador på hjärnan som är livslånga. Mm. Det är sällan man klarar det att återhämta sig. Det är ju som en hjärnblödning ofta. En del dör ju till och med. Eller man blir sparkad och ramlar från stående höjd ner i asfalten. Det slaget i huvudet är ju inte heller någonting som man normalt sett återställs perfekt från. Och det där blir en avtrubbning som jag absolut tror leder till att det är lättare att själv begå våld om man har sett det.
Jag tänker att vi ändå är inne på skräck. Vi har aldrig riktigt behamnat det här ämnet i podden. Och jag tänker på det här tältmorden i Apojaure som inte är lösta än på 80-talet, mitten 80-talet, 84-85 någonstans. Det var ju ett holländskt par som blev mördade när de sov i sitt tält. Jag kan tänka mig hur många tältnätter som inte har blivit av efter det. Eller folk som har legat i sina tält och så hört en... gren knäckas eller liknande.
Det är fruktansvärt tragiskt. Jag älskade ju som barn. Dels tältade vi mycket på vanliga campingställen. Och jag, pappa, min syster, mamma kanske inte var så mycket för fotvandring. Men man gick Sörmlandsleden och sådär saker. Och man cyklade på Gotland. Och slog man bara upp ett tält som allemansrätten gjorde någonstans mitt på liksom någon häng eller något. Som man får göra. Och det är ju en sån otrolig värde. Det är ju en sån underbar sak. Men kommer skräcken in, då är det ju inte roligt längre. Mm. Och det är klart, verkliga fall är ju naturligtvis det allra värsta. Men förutom den första fruktansvärda strategin med mordet så skadar det ju miljoner andras upplevelser för kanske hela livet. Mm. Men jag tror även för många sådana filmer gör att det har jag märkt mycket uppe i vår färbostuga. Det har jag alltid känt mig tryggast på jorden. Men jag har ju många vänner som liksom... har väldigt svårt att inte börja liksom prata om liksom skräckfilmer och såna här typiska där man är ensam på landet några stycken och så kommer och jag förbjuder alltid, jag säger att då får de inte följa med mig, för om det börjar prata om det då har man förstört möjligheten att bo där, då är det inte roligt längre, då är det inte mysigt på nätterna längre, då är det ju skräck. Det går inte att ha såna tankar i huvudet och fortfarande tycker det är trevligt liksom.
Men från skräck till otur. jag har haft det är svårt när man är eget företag att var helt ledig, så jag de här 10 dagarna man får efter en förlossning så jag utnyttjat dem till halvdagar. Och då ligger man enormt efter och försöker jobba i kapp och sådär. Och du vet, när man har lite för mycket att göra och så börjar saker gå fel. Och det kan ju vara små saker, men händer några saker efter varann och det behöver inte ha med jobbet att göra, så upplever man, då kan man få den här känslan att nu har jag riktig otur. Och då går ju plötsligt allt fel när man är i en sån här nedgående spiral. Och generellt sett upplever jag som jag har ganska mycket tur i livet. Men just nu har jag fastnat i en sån här spiral. Men då, ja. Och till exempel, jag hittade inte hörlurarna när vi skulle spela in här nu. Och då knöt jag direkt an till just min otursspiral. Och ett exempel på det här, det är ju då att jag höll på att sälja min motorcykel för att jag har ju fått barn nu och jag har inte kört den så mycket. Och jag har vårdat den som en pärla sedan 1999. Får en köpare som provkör den, köper den, för över pengarna, och så har jag ju alla papper registrerade. Jag har varenda besiktningsprotokoll, varenda service, allting. Och det enda lilla pappret som saknas, det är en del av det gula registreringsbeviset där koden står. Så jag kan inte föra över den på honom. Och han står redo i sitt motorcykelställ och ska köra iväg med den.
Nej, men.
Och då måste jag beställa en sån. Och givetvis kan inte han föra över pengarna utan att stå som ägare på motorcykeln.
Nej, det är klart.
Ja, men vi håller kontakten och så får jag det gula beviset. Och då har han fått ont i ryggen igen och kan inte köra motorcykel. Han har haft problem med diskar tidigare.
Då kan man säga att han hade i alla fall tur i oturen som inte köpte en motorcykel som han sen aldrig hade kunnat använda utan skulle behöva sälja vidare.
Så att, och där är ju fördelen med att, att vi har en podd här. Så att då får man gärna gå in på Blocket och söka på Honda Magna VF 750C så får man upp en pärla som är till salu.
Kan du tänka dig att signera den också?
Med
en guldpenna och så lite klarlack över.
Jajamensan. Jag vet inte hur det skulle höja värdet på något sätt.
Enormt. Känd från bloggosfären. Poddosfären.
Skulle du kunna tänka dig att signera det?
Ja, det skulle jag väl kunna göra. Jag kan inte låtsas att jag har suttit på det.
Nej.
Och framförallt är risken om de tror att jag har suttit på en, så skulle jag nog liksom där med lite grann, vad heter det, ovala hjul och såna där saker. Förstörda stötdämpare, det är överbelastning.
Ja, den är lång och låg och snabb och vacker.
Ja, vad trevligt. Ja. Nej, jag skulle inte våga, men det är väl jättebra. Det är verkligen att sälja sin motorcykel när man får barn. En del skulle kanske tycka att det var någonting att man liksom släpper sin dröm eller så, men jag tycker det är väldigt bra. Jag älskar ju säkerhet, och när man blir pappa ska man ju vara ännu mer säker, och då ska man ta hand om sitt liv och inte ta för stora risker, tycker jag. Alltså jag gillar inte risker. Melchior säger alltid, jag älskar risker, så jag har väl för mycket sagt att han ska vara försiktig och inte ska ta risker, för det är som socker, de tror att socker och risker är liksom bra saker, och pappa tycker så illa om dem.
Men vänta bara 30-40 år, sen så börjar man ju, när testosteronet har lagt sig, då blir man ju mer verklighetsorienterad.
Ja, det var någon, jag glömde bort vem det är någon sån här skribent, någon halvfilosof som citerades i en bok jag hörde som ljudbok nyligen, där de sa att man brukar ju säga att det är kärleken som får jorden att snurra runt, eller pengarna som får jorden att snurra runt, men det var någon som hade istället sagt att det är vår förmåga att förtränga att vi ska dö som är för jorden och snurrar över. Och det tyckte jag var tänkvärt. Det är en sak för oss kristna som ändå tror på ett liv efter döden. Men även om man kan vara naturligtvis, ja, det är inget som säger att man hamnar där uppe och inte där nere. För det första, många är ju liksom helt, tror ju verkligen inte alls att de tror bara det är slut. Och det är ju väldigt tufft om man går och verkligen 100% insikt att det spelar ingen roll vad jag gör, för det kan vara slut nästa sekund. Då är det ganska tufft att göra någonting i världen och känna glädje.
Ja. Jag tillhör ju de som tror att det bara blir svart efteråt. Det händer inte ett ljud. Förhoppningsvis så är jag plats för en ny själ. Det är väl det mesta. Eller rättare sagt att min kropp försvinner från jorden, som gör att det blir mer yta för andra att vara på den. Det är väl det jag känner att jag kommer bidra med när jag går bort.
Gödselmängden kanske räcker till en vallmo och blir lite rödare.
Ja, exakt. Att man går runt och är någon koldioxidfälla, men det producerar man ju så mycket så att det som träden.
Jag tänker ofta på det, att jag är ju inne i det här nu, att nu är det kanske dags att bli en gamling eller en mogen människa. Jag har ju i alla fall slutat vara barn. Jag har ju hela mitt liv tyckt att det är underbart att vara en gammal herre, och tyckte det är så fånigt med folk som håller fast vid tonårskultur och ungdomskultur och inte växer upp.
Men vad heter Peter Pan-syndromet?
Ja, och det här har jag kritiserat sedan jag var 12, och jag älskade ju att sitta och prata med gamla 90-åringar men själv har jag ändå varit jättedålig på det, för jag har ju fortsatt att vara som ett stort barn. Jag har ju aldrig ens nått tonåren riktigt som personlighet. liksom, utan jag gillar ju att liksom vara i centrum och bli omdaltad och curlad och alla ska lyssna på mig när jag tycker synd om mig och sådär. Och nu är väl lite mitt stora projekt i livet lite att jag tänker att det kanske snart ändå börjar bli dags att på något vis bli vuxen, eller ännu hellre, för man vet ju inte hur många dagar man har kvar, hur många år man har kvar, så jag vill liksom bli åldring egentligen, mentalt åldring redan nu. Det är mitt stora livsmål.
Dricka thinner.
Om man dör tidigt kanske man annars aldrig får bli en sån här härlig vithårig åldring som liksom har förstått allt och ändå accepterat det och inte längre behöver hugga på alla beten och gå in i alla debatter, men som liksom någon form av visdom. Det är väl det man skulle vilja göra. Det längtar jag efter.
Jag måste berätta en historia där. Jag var ju kanske i 20 plus åldern och du vet, man reste och det gällde kvinnor, alkohol, fest och upptäcka och hela det här. Jag var ju fullt medveten om att jag var en spoling. Ja. Och jag är en annan spolingvän. Vi sitter uppe i bergen i Spanien och har bilat upp. Vi är på semesterort och partar med bilat upp i bergen. Mm. Och så hittar vi en restaurang där som vi sätter oss. De har en liten utservering. Och på andra sidan gatan bara uppe i bergen så är det en liten busshållplats. Och så sitter en äldre vit man i vit kostym och en vit hatt.
Mm.
Och han sitter där med sån värdighet. Och vi sitter där och äter lugnt i kanske en halvtimme. Mm. Och då kommer hans vänner med bussen och stannar och går ut. Och så går de tillsammans in på restaurangen. Och när han går förbi oss så tittar han på spolingar. Han har som pondus. Och så säger han, hola amigos. Och så går han in. Och jag bara, så där vill jag bli. Han har bränt sig fast i mitt minneskartotek. Är det sånt du tänker, eller ska det bli vis och lite
jo,
mer?
Men vis är väl det viktiga, men lite, jag menar, en attityd skadar ju inte, alltså inte en inte så att man är kaxig, men ändå en självkänsla vill man ju bevara. Det är snarare så att den vill man ju att ska bli lite mer äkta, kanske snarare mer korrekt.
Det är intressant ändå med din självinsikt där med livet och var du befinner dig och vart du vill.
Men det är ju en underbar sak med ungdomen, just det där att man tror man kommer leva för evigt och vara frisk för evigt, och man kan supa 12 dagar i rad och man har ingen tanke på att liksom levern kan ta skada eller att det på något vis kan vara farligt eller, och det är naturligtvis en sorts vansinnigt högmod, men som är naturligtvis som ett gigantiskt rus, själva högmodet, men man kan ju inte leva så hela livet. Till slut så möter man ju någon form av mer insikt över livets korthet, som Seneca säger, och Seneca heter han.
Jag minns inte om det var Claes Östergren som jag läste, det kan vara Claes Östergren, men jag minns så väl ett citat i alla fall. De hade, det går i stil med att de hade det finaste, bästa man kunde ha i livet. De hade sin ungdom och sitt självförtroende.
Ja, jo, men det är ju verkligen så. Det håller ju på en del med etikett. Och där var det en gång jag skrev en text också om det här med hur man uppför sig ut i offentligheten. Liksom på gatan och sådär. Och hur man mot andra människor. Att man ska ju vara lite lågmäld. Man ska ju gå åt sidan. Man ska ju vara artig. Man ska inte äta så man kladdar ner folk med en glass mitt på trottoaren. Det finns ju massa sådana saker. Men samtidigt kunde jag inte låta bli att liksom tänka. Jo, men samtidigt. Någon gång i livet måste man få gå och prata högljutt. Liksom tre kamrater i mitten av trottoaren efter två glas vin eller ett par pilsner, prata högljutt och tro sig äga världen och inte märka att de andra måste hoppa åt sidan. För att på något vis den som aldrig har haft det där ungdomliga högmodsruset, det är samtidigt någonting i livet som den kanske har missat då. Sen menar jag inte att man ska vara, men naturligtvis inte putta om kull gamla damer medvetet tackla undan någon eller så här, inte så när man förr i tiden gick på Breiterstein, jag menar där, när innan man hade riktiga trottoarer hade man ju bara gyttvälling om vi går tillbaka 150 år liksom innan det stenlades. Och då hade man ju stora stenar istället för trottoarer. Och de var ju inte breda nog för att två kunde mötas obehindrat. Och då var det ju, jag vet, i Tyskland var det nästan alltid så. Kom det två kaxiga studenter eller en militär och en student eller något. Ingen ville hoppa ner i gyttjan för den andra skulle passera. Och då blev det duell på liv och död liksom för en sån...
Chicken race.
I gamla Klang och jubeltid, originaltexten, där finns det, just nämnt det, von Breitenstein, nicht Winkler und nicht Wachtler, så här, vad är de som aldrig liksom hoppade undan när de gick på den breda stenen? Men det är inte så jag menar. Jag menar bara att få vara lite... Alltså det är underbart med ödmjuka, fina människor som bryr sig om andra och förstår sin egen litenhet. Men en liten... Några ögonblick av ungdomen tycker jag ändå man måste kunna få...
Ja. Och vart leder det här oss?
Vi har inte ens börjat. Det här stod inte i något manus, så jag har inget manus idag.
Nej, precis. Det här blir på volley från din sida. Ja. Och leder oss oförtappat till Wienerschnitzel.
Ja!
Det var länge sedan vi pratade om.
Det var länge sedan. Jag minns med glädje, det tror jag bara lyssnade och gör också, vår första podd vi spelade in från en annan lokal än studion. Det var ju på Bar Central och vi satt och drack viner, snitzel och drack opastöriserad tjeckisk öl. Det känns ganska långt borta just nu kan jag säga.
Ja, men snart. Första sprutan.
Mm. Bara inte indiska dubbelmutationen hinner slå igenom innan dess.
Ja, men jag tror ändå att ett visst skydd följer.
Du tror det. Det är så härligt optimistiskt. Jag behöver umgås med fler sådana som du. Jag följer ju en sån här Facebookgrupp om coronan. Och där är det verkligen... Allting är bara det jag följt med över ett år. Det är bara så här misär allting. Det är alltid någon som hittar en anledning varför man i alla fall kommer att dö.
Ja, det är... Har jag berättat om när jag var på någon sån här stor innovationsgala i stadshuset?
Nej.
Och det var människor från hela världen och nya innovationer prisades och det var liksom den här framtidsandan var total om hur tekniken skulle rädda oss från allt.
Just det. Ja.
Och jag sitter vid ett runt bord och där sitter en äldre rysk herre som ser ut som Einstein. Ja, och alla vid det här bordet, det är unga, gamla, alla är så entusiastiska och pratar om lampor som inte drar någon energi och solpaneler och allt sånt där. Och till slut öppnar han munnen och säger han, we will all die. It will come rock from space, hit earth, there will be disease from lion and we all die.
Precis, från lion, inte från flädermöss utan från...
Han var inte så det, långt ifrån.
Nej. Så det var han var framtidsforskare alltså.
Ja, exakt. Ja,
han hade hittat den. Man gör ju lite enkelt för sig. Men det är klart det behövs kanske en sån som tar ner stämningen ibland. Men samtidigt, ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är det. Men Wienerschnitzel från Disease from Lion här. William Karlsson. Hej Edvard och Mats. Jag är en alldeles nytillkommen lyssnare till er underbara podd. Det är två avsnitt jag hört hittills, eller rättare sagt sett på YouTube, vi filmade ju några, har varit fantastiska. Av en händelse har jag under de senaste veckorna burit på en fundering som jag inte kan finna någon annan mer lämpad att besvara än just er. Känner ju pressen Edvard som inte ens vet att den här frågan kommer. Jag och en god vän är nämligen otroligt sugna på att göra riktig vinersnitzel hemma, och det är man ju alltid i princip.
Ja, det finns inget så gott.
Ja, det är ju inte sällan man inte vaknar upp på morgonen och är sugen på att göra en riktig vinersnitzel.
Mm.
Jo.
Får saftas i munnen på mig. Får rinna snålvatten. Bara jag tänker se den här krispiga framför mig och känner doften.
Och här kommer det. En rätt varken av oss har ätit.
Oj, oj, oj.
Vad säger du nu?
Det är märkligt. Alltså, wienerschnitzel var ju väldigt stort för 50, 60, 75 år sedan. Men har nog... Och i Tyskland är det ju fortfarande den äkta wienerschnitzeln hittar man ju bara på bättre restauranger. Men fläskschnitzeln, den lite enklare kusinen, den är ju en sån här standardmat som man kan liksom köpa på grillar. Ofta väldigt, väldigt bra fläskschnitzlar. Alltså som är otroligt mycket bättre än vad du kan hitta på ett gatukök eller en grill eller egentligen någon form av snabbmat annars. Men det är typ så här enkla kaféer. För en spottstyver kan man fortfarande egentligen få en öl och en wienerschnitzel på ett sånt enkelt tak.
Ja, men du får inte äta wienerschnitzel om det är fläsk eller hur?
Nej, det är ju fläskschnitzel då. Men även det är fantastiskt läckert. Men sen går man upp till den riktiga wienerschnitzel så är det ju en njutning utan like. Ja. Då är det ju wieners kokkonsten när den står som högst liksom kejsardömets mest förfinade gastronomi.
Men fortsätter det här. En rätt som varken av oss ätit, men vi har funnit det närmast omöjligt att hitta kalv innan lår till salen. Kalvstek, kalvframdel och ogällsamt vaga kalvkött med ben har stundom annonserats i diverse butiker, men inga innanlår. Och det är viktigt här med innanlåret, för att innanlåret är ju mört, det har mycket smak, inget, väldigt låg fetthalt. Och fettet får man ju utifrån.
Det är väl i princip lövbiffen och kalva. Alltså det man kallar lövbiff på nöt, är det inte det? Det är också väl bara skivat innanlår, eller hur?
Ja, precis.
Och det är ju det man gärna gör råbiff på också.
Ja.
Men det är jätteproblematiskt. Det här är helt sjukt, för gå tillbaks 25 år... Och det var sånt, när jag var litet barn, eller 35 år, när jag var litet barn så var det sånt som, skulle man ha lite festmiddag så visste man, det gick alltid på tag på, det var dyrt. Men kalvinnanlår fanns alltid på Konsum och Ica, just för att folk gillade att göra wienerschnitzel. Det som gjorde man cordon bleu och lite andra varianter på det, men framförallt wienerschnitzel. Det var en standardstyckningsdetalj som alltid fanns i butiken egentligen. Och nu när jag åkt runt på senare tid så får man åka till tre, jag hade med ett recept på wienerschnitzel och tog fram till en av mina kokböcker som jag verkligen kan rekommendera. Men jag minns inte om det är ettan eller tvåan. Ettan är slut. Kokkonst för livsnjutare finns kvar i pocket i alla fall. Jag tror det är den det. Men då, det, alltså vi skulle, då ska man ju först laga det ett par, tre gånger och sen ska man köpa det igen inför fotograferingen. Och sen blev jag väldigt förtjust i det där, så då började jag ha det som bjudrätt vid flera tillfällen också. Och jag har gjort det i kit. Eller vad det heter, en sån här Facebook-grej och lite, så här, lite olika sammanhang. Och jag tror jag gjorde på tv en gång också. Men varje gång var det jättesvårt att få tag på det här kalvinnanlåret. Från det som har funnits nästan hela tiden. Jag vet, man fick åka till 3, 4, 5 butiker innan man fick tag på det. Och någon så hittade vi på någon stor Ica Maxi Solna. Tror jag, det fanns det 2 eller 3, och så skulle man ha flera gäster också. Så fick man åka till ytterligare ett ställe. Så det är jättetråkigt att det har blivit så att det är svårt att få tag på. Men det man kan göra är, har man en bra Ica-handlare som jag har här i Stuvsta till exempel, då kan man ju alltid beställa. Då kan man ju gå till sin lokala Ica, och det kan säkert Konsum hjälpa till med också. Det vet jag inte lika väl, men jag skulle tro det. I alla fall vet jag att privata Ica-handlare gärna gör det. Man beställer och säger, kan jag få, om 2 veckor ska jag bjuda på wienerschnitzel, skulle jag kunna få ett gäng kalv innan lår. Och då får man det. Alternativt kan man naturligtvis åka till en saluhall, då blir det lite dyrt, eller till någon riktigt stor sån här med manuell disk, så finns det väl ändå ganska stora chanser. Man kan ju ringa runt och fråga i skärken, och ringer man 5 Ica så hittar man nog någon som har det i alla fall.
Ja, jag skulle precis säga också det, att att man måste våga fråga, och är det tillräckligt många som frågar så tar de in det till slut.
Ah.
Att man hjälper till att bygga en efterfrågan. Så att egentligen skulle vi sätta en vecka i Sverige där alla går till sin lokala matbutik och frågar efter kalvinnan lår.
Wienerschnitzel stav.
Ja, exakt. William skriver här, man undrar var innanlåren på de kalvar som skänker detaljerna ovan till butikerna egentligen tar vägen. Men framförallt undrar man, vad är det för substitut till wienerschnitzel som är lämpligast?
Mm. Och då är det ju inte wienerschnitzel, det vi varit inne på. Alltså det, man kan säkert ha en annan bit på kalven, men det blir ju inte riktigt samma sak. Och vanlig fläskschnitzel, jättegod vardagsmat, eller lite så här vardagslyx skulle jag säga till och med. Men det är ändå inte riktigt, det är inte samma sak ändå. Mm. Så är det wienerschnitzel ni ska ha, så ska ni köpa kalv innan lår. Det är bättre att ringa runt och hitta ställen som har det.
Ja.
Än att bara, men till vardags när man hittar någon form av fläsk, så kan man absolut göra en trevlig fläskschnitzel också. Det kan man ju. Ja. Jag tror mycket av kalv innan låren går till restaurang. För det finns ju fortfarande ändå ett gäng ställen som serverar wienerschnitzel i mer eller mindre bra och dåliga versioner på krogen. Det är ju ändå en inte allt för ovanlig rätt.
Ja, och där kan vi ge ett tips också till William. Personligen så gillar jag att köra hälften smör och hälften talg till när jag steker den.
Det brukar jag inte göra med panerade. Däremot gör jag det alltid när jag bara steker köttet. Ja. Men det ska jag testa någon gång. Viktigt är, man kan inte ta sådana här skorpsmulor eller ströbröd på. Panko går någorlunda, men det är särklass bästa det är att ta en vanlig brödchen och så kör man mixen med den och får alltså riktiga hemgjorda brödsmulor. För då, och sen ska det ju dubbelpaneras, alltså först mjöl, sen är det äggblandningen och sen är det här rejält med skorpsmulorna på så det verkligen drar åt sig. Och så ska det vara så mycket fett, om det nu bara är smör eller smör och talg som Mats förespråkar, att det nästan flyter i pannan. Man måste alltså ta en 250-300 gram någonting, sen får man ju återanvända det. Folk är helt galna när de slänger allt man har stekt i, för man har stekt i det en gång och inte tror man kan steka i det igen. Men, för då flyter den liksom i det så den nästan halvfriteras. Och sen ska den ju snabbt upp och läggas på tusenhållspapper, så den ska ju inte vara flottig. Det finns en gammal princip att man ska kunna sätta sig på en wienerschnitzel med en sidenklänning utan att få en fläck. För den ska friteras och få smaken av fettet, men fettet ska inte ligga kvar som ett flott. Liksom.
Ja. Jag har bara hört vita byxor. Okay. Och den enda som klär i vita byxor, det är Dave Gahan, såggande i Depeche Mode. Han är den enda som kan bära upp ett par vita byxor. Freddie Mercury också kanske.
Men... ja, om det är udda vita byxor. Däremot en vit klassisk linnekostym. Ja. Det kan ju en del bära upp.
Ja, det är mycket enklare.
Det är absolut. Men helt vita byxor, det är lite... det, jag håller med. Jag råkade få ett... par för, vad kan det vara, 10 år sedan just sen, när man hittar liksom i min storlek, hittar byxor som är inget fel på och är en storlek och dessutom är på rean, då köper man dem, för det är oftast ett jakt att få byxor som funkar när man har stora storlekar. Det är verkligen en kamp att hitta. Så jag råkade ha ett par vita byxor en period, men de var i princip omöjliga att använda, det håller jag med om. De var väldigt svårkombinerade. Det enda jag kunde ha dem till, det var om man skulle... jag tyckte det funkade med en klubbläser och Ascot om man skulle åka ångbåt. Men sen blev man ju naturligtvis en parodi på någon som trodde sig ut och seglade på en lyxkryssare. Men man egentligen bara åkte ångbåten till Grinda. Men eftersom jag tycker det är ganska roligt att bjussa på att vara en parodi. Ibland gillar att klä upp mig lite sådär. Att man faktiskt bjuder på att vara på, vad ska man säga, en figur och inte egentligen sig själv, utan
det är seriefiguren som vi pratat om tidigare.
Precis.
Jag har ett helt annat tips här. Det är faktiskt 22 maj om man är i Stockholm. Det är väldigt synd att du inte kan vara med på det här, men vi anordnar en akvavit vandring i Gamla stan. Djuret, Kagges, Sillcaféet, tänk Matrosen, Gyllene Freden, Filip Fastens där. Och då går man runt på varje ställe och får olika akvavit. Man kan ju gissa om mina favoriter finns med eller inte. Och så får man signaturrätt som är skapad för den här akvaviten.
Och är det ditt företag som står bakom det på något
sätt? Som målar den här.
Men oj, vilken häftig idé.
För en akvavit kund. Och då är det, betalar man en fast avgift och sen så har man mobilen som guidar den runt på alla ställena. Och så lägger man eftermiddagen på det här på ett coronasäkert sätt efter alla restriktioner.
Det låter helt underbart. Jag tror man får i sig ganska mycket akvavit på...
Ja, det kommer bli rätt mycket akvavit. men då kan man
gå in... Jag hade varit på helt klart om jag hade...
Ja, du hade fått en inbjudan. Men för alla andra kan man gå in på något som heter Moveit. M-O-V-E-A-T. Moveit, och så hittar man akvavit-vandringen.
Underbart. Det rekommenderar vi. Innan vi släpper över Wiener Schnitzel bara...
Ja.
Jag tycker vi måste nämna favoritställena där man kan äta dem. Och,
ja, det har vi gjort förr, men det kan man aldrig säga för många gånger.
Moldau gör ju fantastisk wienerschnitzel, måste jag säga. Hoppas det fortfarande är Herman som står vid grytorna. Nu har jag inte varit där på... Ja, jag har ju suttit inspärrad i över ett år, men även innan dess hade jag ju en massa småbarn. Så det var ett tag sedan jag var på mitt kära Moldau som jag under perioder har besökt nästan varje vecka. Men de brukar i alla fall traditionellt alla år innan, i 15-20 år när jag har frekventerat, så har de haft kanske stans allra bästa wienerschnitzel. Men sen har vi dessutom, som jag nämnde, Bar Central som har tillkommit, som ju också har väldigt bra wienerschnitzlar. Och Schweik har ju, de har ju en väldigt bra sån här schweizisk schnitzel, alltså när man ost- och skinkfyller den. Ska man hälla i sig mycket tjeckisk pilsner, så är det rätt härligt med det där lite ostiga också. De har även panerad ost som är jäkligt bra.
Vad länge
har du mer ställen?
Nej, det är ju Moldau och Bar Central som jag varit på mest nyligen. Tyvärr var det länge sedan jag var på Schweik. Men om man har tips på någon riktigt, riktigt bra wienerschnitzel, så får man gärna skicka den. Kometen i Göteborg är ju sånt där favoritställe. Nu är inte Mannerström som har det längre, men...
Jag undrar hur franciskaner ser. De brukade ha en bra, men sen jag vet inte, i slutet av förra ägarnas period så tyckte jag menyn blev liksom urartade lite. Det försvann alla de roliga gamla tyska rätterna och sådär. Och sen har jag inte... ätit där sen det blev ny regim för 3-4 år sedan eller vad det är. Jag har druckit flera gånger, men jag tror inte jag har ätit någonting sen dess.
Det var väl Akkurat som tog över den.
Det kanske det var. Ja, just det kan det vara. Jag har hört att det ska vara att matfronten ska ha ryckt upp sig.
Får vi spela in ett avsnitt här, känner vi kan.
Mm. Det har alltid varit ett underbart ställe. Det var jättetrevligt även under de förra, men på matfronten, det är ju lite fara när man ligger sådär väldigt sent med mycket turister och så, att man kan... Freden var ju också lite sådär, tyckte jag, att de för mycket förlitade sig på turister och klarade sig med utan att alltså anstränga sig allt för mycket sista åren. Men sen blev det ju Filip Fastén som tog över. Så det,
ja, precis. Det och han har ju haft sin inkörsperiod nu så att, och hittat formen. Så att jag kan verkligen rekommendera Gyllene Freden.
Dit ska jag absolut gå. Det var ju mitt gamla riktiga stamställe under många år. Alltså stamställe ska jag inte säga så, för det var ju klart. Det var inte så att de kände igen mig så mycket. Men jag gick dit väldigt regelbundet redan när jag var ung. Men då hade man inte råd att äta på dagen. Då gick man på eftermiddagarna när de hade happy hour. De hade halva priset då. Och så åt man Pytt Bellman och tog några snapsar och öl. Och sen när de upphörde med det, då blev det istället att jag brukade gå dit och dricka punch efter att vi varit på Parbricol sent på kvällarna efter middagsserveringen. Så man höll sig där utan att behöva allt för kostsamma. Men ja, det var härliga tider.
Vi ska hinna med en poddfråga till som du får improvisera fullständigt.
Okej. Okay.
Hej och tack för bästa podden i poddjungeln. I maj nästa år, alltså den här har vi ju tänkt att ta, så har vi glömt av den. Det är ju maj när det här avsnittet läggs ut. Vilket gör att vi får hoppas att Olof inte fyller i början av maj utan slutet. I maj nästa år fyller jag 40 år, alltså när jag är gammal, och hade hoppats på att ha en stor baluns. Tyvärr planerar jag nu för att skala ner det hela på grund av rådande läge och kommer ha en middag med cirka 8 vänner.
Men det är ju aktuellt fortfarande, även om han fyller 41 nu så är det ju fortfarande så att han måste skala ner det.
Ja, men det är den här majen.
Den här majen, okej, jag tänkte han hade skrivit det här redan han fyllde 40 år förra maj. Okay.
Men jag tänker om han fyller 1 maj, då har vi missat
det.
Jag ska ha en riktig herrmiddag med rejäl välkomstdrink med tilltugg, en trerätter som gärna får spreta i vala för och huvud och efterrätt, en stabil ostbricka senare och vickning på det. Vad ska jag bjuda på? Vad hade ni kört på? Såväl mat och dryck, en budget om cirka 800-1000 kronor per person. Ni är grymma, köp på Olof. Ska jag börja prata så får du tid att tänka lite.
Ja, gör det. Det finns ju 10 miljarder olika alternativ. Jag har ju haft så många sådana middagar som helst i mitt liv, men jag har ju sällan samma meny. Så det är... Men börjar du. Men det är ganska stor kuvertkostnad, 800-1000. Det är ju långt över vad...
Jag
brukar komma undan med så här 150 när jag har större middagar i alla fall. Och man gör allt från grunden själv. Så då kan man ju... Ja, man kan ta i rätt mycket då.
Ja, Ja, om man då säger att han vill ha en rejäl välkomstdrink, då är det ju en dry martini. Och fördelen är att man kan göra den och ha den i kylen eller frysen det sista. Det gör ingenting, det behöver inte blandas alla minut, utan gifter ihop sig ännu mer. Så att det är ju lätt när man har gästerna att bara servera den här. Mm. Och lite Marcona, mandel, landchips till det, så man får lite fett och salt också. Och sen så hade jag gått på ett glas champagne. Jag gillar att ta champagnen tidigt så att man verkligen kan uppskatta de små nyanserna. Och där hade det blivit en liten sked med störkaviar och en kall vodka till det, en purity kanske. Och då har man ju verkligen fått igång festen.
Mm.
Och då kör man ju champagnen, lite störkaviar och vodka. Och sen har jag två alternativ.
Mm.
Du får massor med tid att tänka här.
Är det herrmiddag eller?
Ja, en herrmiddag. Mm. Sen blir det då en riktig sån klassiker. Jag älskar en bra toastkagen. Och så har man en liten, kan man ha ett litet järn till det, en liten akvavit och ett glas chablis till exempel. Eller så fortsätter man med champagnen som man hade till störkavjan, och så kör man en klassisk råraka med löjrom. Mm. Och då får man först störkavjan och sen löjromen.
Mm.
Och sen tänkte jag köra ett stekt ankbröst.
Ah.
För det är ändå ganska, inte för rustik, för man vill ju inte gå på det här viltköttet eller oxfilén eller den. Det är lite tungt tycker jag i maj. Och sen vill man ju sätta en vårtouch. Så att då gör man en ramslökssky och en potatis och kanske en svartrotspuré. Nu är ju svartroten skördar man ju fram till tidig vår, så att det kanske har gått ur lite säsong. Mm. Och så dricker man en härlig Pinot Noir till det. Man tar en klassisk röd Bourgogne om man gillar lite stramare, lite mer finessrikt, eller en amerikansk eller nyzeeländsk om man vill ha lite fruktigare.
Mm.
Och sen fortsätter vi med en ostbrickan, så kan jag gilla att bara köra en ost. Jag vet att du gillar massor. Men hitta en riktigt bra lagrad Comté och köra ett Vin Jaune till det. Och det här är ett franskt vin som får oxidera på ekfat. Och då kan man ta en Arbois 2013, ligger på 469. Och så får man ge en liten kul upplevelse till alla. Och Vin Jaunen, den är ju lite lätt sherry artad i sin ton och ingenting man dricker enorma kvantiteter av. Och sen eftersom vi är inne i maj så blir det ju rabarber, till exempel inkokt i vanilj med riktigt, riktigt bra vaniljglas och lite mynta. Och till det så dricker man en Moscato d'Asti, alltså ett mousserande vin med halva trycket i ett champagne. Så blir en champagne så att man kan ha en vanlig kork, för den flyger inte i. Och det här är någonting otroligt friskt och lätt, lite lägre alkoholhalt så att man inte däckar helt. Och sen självklart vickningen, gubbröra, öl och snaps.
Mm. Jag skulle, alltså jag känner att det är svårt att helt gå ifrån, jag kommer tangera dina grejer, men man kunde ju, alltså Wiesling säger att han kan lägga mycket pengar och då skulle man ju kunna gå, han har inte riktigt sagt om han vill ha lyx eller rustikt. Man kan naturligtvis gå på lyxen och börja med anklever och sånt där som är väldigt trevligt. Men mitt förslag, eller jag körde rustika förslaget idag eftersom det ändå är en herrmiddag.
Ja, men det är rätt, det ligger i din linje någonstans, i din fåra.
Ja, även om jag älskar ju fransk haute cuisine också, men jag älskar aldrig liksom fnuttar. Men däremot feta gåsleverbitar är ju inte det sämsta. Men den här gången tar jag rustik. Så jag gör så helt enkelt att jag gör tvärt emot det. Jag börjar med champagne som entrédrink.
Mm.
Bara lite champagne och lite sådana här små jag är ju väldigt förtjust i kanapéer av olika slag. Så om han har något ställe han kan köpa lite mer lyxkanapéer, då kan man ju få lite små kanapéer med anklever, lite skagen, lite löjrom, lite sådär. Så att där får man lite lyxdelen med champagnen och kanapéerna. Sen går man på måltiden och då är vi redan liksom, då är det mer att nu ska vi få fart. Och då ska jag ha en snapsvänlig förrätt. Inte för många snapsar, för då kan det gå helt åt pipan. Men en hel, en halv och en liten klack, så, som alltid Jan Evins fan sa att var det man skulle ha enligt gamla klassiska stilar. Det är ganska lagom. Så jag skulle göra en liten svensk delikatess-tallrik där man lägger då en klick gubbröra. Ja. Så där tenderar det dig också, fast du vill ha dem på slutet. En ålmacka, en ålsmörgås, rundrökt ål på kavring, gubbröra och någonting tredje som är trevligt. Man kan ha rulle med renstek och pepparrotsvisp, eller man kan ha några kräftor, eller det kan egentligen vara vad som, men några sådana här svenska smaker, en bit västerbotten naturligtvis också. Så ja, man får lite olika smaker och ganska mycket och lite fett så där att börja med. Och så tre snapsar till det, om än inte kanske sex.
Lite najadlax.
Najadlax skulle vara jättebra. Det är så här vi började med faktiskt vår bröllopsmiddag också, med en rejäl svensk delikatesstallrik med massa svenska smaker och lite brännvin. För då får man igång folk. Även om det ska vara lite fint så vill man gärna. Sen tänkte jag köra vår temat. Så då tycker jag en stor portion, riktigt bra kokt vit sparris, kortkokt, 12 minuter någonting liksom räcker. Den ska vara rejält spänstig. Hemvispad hollandaisesås, rikligt, som man häller över det. Och så till det, man kan ju köra en helt tyska stilen och köra massa lufttorkad tysk skinka. Men man kan också ha den svenska inkokt lax, som jag tycker är väldigt gott. Det har man gjort dagen innan då. Man ska ha på en stor fet lax och den ska ligga med skinnet kvar i sin lag över natten.
Ja, men för att det här är roligt, för att min alternativ till varmrätt, om man inte vill köra stekt ankbröst, det var just sparris med en ramslöks hollandäs och stekt kalvfilé.
Åh, trevligt. Och om man då har lax och man har vit sparris, ja, vad har man då? Och hollandäs, då har man ju också en risling. Det är det här. Då kan man unna sig en riktigt bra tysk risling med så här fantastisk syra. Det finns ingenting som är mer vår än den här svala rislingen. Och i och med att det är lax till, om man kör det, ska man bara köra sparris och lite skinka, då ska den vara helt torr, fnösktorr. Men har man inkokt lax, då ska man gärna ha lite sötma. Man kan precis gå över gränsen från torr till halvtorr. Så man får lite söt med det hela, som i traditionella tider, men med en bra balans. Med så mycket syra som Riesling har blir det aldrig något problem att sötman känns kväljande. Sen går man ner till efterrätten och då tycker jag antingen Madeira mousse eller punchpudding. Jag menar, är man herrar, det är klart det ska vara grädde, det ska vara gelatin och det ska vara sprit. Det är liksom de efterrätter man har att välja på. Så antingen, och dricker man punchpudding kan man ju ha Madeira till, och dricker man äter man madeiramos, då kan man ha punch, eller kanske man säger nej, kanske inte, det ska man snarare till senare. Men till punchpuddingen madeira, men till madeiramoset en ädelsöt, en trocken berenauslese till exempel, eller en berenauslese, men en trocken berenauslese skulle jag säga, funkar jättebra. Eller ett portvin går också alldeles utmärkt. Slutligen, ostbrickan. Ja, och jag tycker ju då att en ost som du talar om, det tycker jag är djupt tragik. Det känns som någon sån här, ja, hemma hos Christer Pettersson eller någonting. Liksom man sitter där med en ost och karvar på det enda som finns i hela kylen, medan det ropar ekokoko i en kylskåp och kallskafferi. Nej, det är minst 12 ostar. Det måste alltid vara ett dussin.
Ja, men problemet tycker jag är det att det är så mycket dåliga dryck och ostkombinationer som finns. För att väldigt många ostar kräver vita viner. Vissa kräver röda viner. Andra kräver port. Andra kräver champagne och så vidare. Och när man har 12 stycken, då det går inte att matcha med någon dryck.
Nej, det tror Systembolaget också. Men hemligheten är Madeira. Det är det enda som går till allt. Men det är faktiskt det. Ja. Jag har provat det med alla ostar. Och säkert om den inte är allt för torr, utan den lite mer. Jag dricker alltid en serial Madeira hemma. Och det funkar också till alla ostar. Men drar man upp, tar man en fin ost istället som är lite sötare, så går det ännu lättare. Men medan ett portvin egentligen bara går bra till rödvinsostar, skulle jag säga. Ja. Och när man tar jad och sherry går bra till rätt mycket, men inte till funkar inte alls till allt. Jag menar, ädelsöt är underbara till blåmögel. Röda kraftiga funkar till getost, röda lätta till vitmögel. Men hårdostar går bra med vita av olika slag. Sådär. Men Madeira, det går faktiskt till allt. Eftersom jag har den här blandostbrickan som alltid innehåller både hårdost, vitmögel, blåmögel och rörsigt. Och get. Och det är så vi har varje gång vi har gäster. Det är så vi har haft i decennier, så vet jag att antingen får man ha tre olika viner liksom, och köra tre ostbrickor och tre viner, och så får folk lite där hålla på och plocka och hälla, och det blir ofta rätt kaotiskt. Eller också kör man Madeira, för då är det ingenting som skär. Det är ingen ost som blir konstig ihop med Madeiran, utan det går faktiskt hela tiden ihop med varandra. Och då får du den sötman, då slipper du hålla på och kladda och slibba med sån här marmelader och grejer och tillbehör till osten, som jag tycker är totalt onödigt. 12 eller 24 fyra ostar jättegärna, men tillbehör varför då liksom? Och stora knivar så folk, och gafflar så får folk äta hur mycket ost de vill, och madeiran ger ändå lite sötma i brytningen och lite syra fullt tillräckligt. Sen kan det vara kul att bara köra sju ostar eller 12 ostar som är champagnevänliga, köra en champagne, men inte just den här kvällen, men det finns ju sådana där man väljer ostarna efter vinet, man har ett vin man vill presentera och så kör man ostarna efter det, och det finns, jag gör ju ost- och vinprovningar också sånt där, och det finns ju jätteroliga kombinationer, men det finns ju också mycket ganska dåligt som du säger, alltså många kombinationer av bra viner och bra ostar blir inte alls bra ihop. Och den här gamla, så många svenskar i alla fall på 70-talet trodde att rödvin var det självklara till ost. Det är en minoritet.
Rödvin, päron och sen så getost. Det är ingen rolig kombo.
Getost och rödvin kan funka, men kanske inte det päron. Det måste vara rätt rödvin då. Alltså den här getsyran kan ju mötas av lite liksom tryck i ett rödvin, men den kan ju också vara mycket roligare med ett ädelsött vin eller så. Alltså, ja. Det kan fungera, men alltså blåmögel och rödvin, det är ju jätteäckligt ihop.
Ja. Jag kan ändå rekommendera min mer spartanska Comté och Vinchaux. Men vad kommer du köra till vickning?
Ja, då har jag ju redan haft rätt mycket av de där grejerna till förrätten. Så då ska vi fundera. Man kan ju göra helt enkelt vickningarnas vickning en riktigt bra Jansson. Det är ju aldrig fel. Det man måste veta då att man antingen ska ha 50% i grädde. Om du får tag i det, finns på Östermalmshallen bland annat på Arlas monter där. Eller så får man koka ner grädden till hälften eller med 50%, reducera ner den innan. För det blir inte fett nog annars.
Jansson i maj tycker jag känns lite, man skulle ha haft något lite fräschare med tanke på
klockan är 5 på morgonen. De har haft herrmiddag sedan klockan 6. De har druckit 3-4 flaskor vin per person. De har ätit enorma mängder och nu börjar de fylla hungern sätta i. Känns inte, jag menar, våren är fräschare än våra deltagare i middagen. Tror jag. Men nu vet jag inte, de kanske är jättepimpinett sällskap som sitter och dricker Vichy Catalan mest och parfumerar sig med
lite vitkalkade i ansiktet.
Ja, vem vet? Och vill man ha det enda felet med Jansson är ju att det är lite för vanligt. Ja. Vill man istället använda samma efternamn så kan man ju gå på Toast Pelle Jansson istället.
Just det.
Som inte är samma Jansson men som har fått namn efter en operasångare som heter Pelle Jansson och som alla alltid på nätterna efter festnätter brukade alla liksom hamna hemma hos honom. Så det var han som fick göra vickningen och han var dessutom amatörkock. Och
han stavar med Z gör han ju också, eller hur?
Ja, det gör han. Och det är alltså en oxfilé man bankar ut så den blir florstunn och stor nog att täcka en pizzatallrik. Och sen har man en ägggula och vad har man mer? Är det parmesan man har på också? Nu jäklar, jag borde komma ihåg det i huvudet. Det var ett tag sedan jag gjorde det.
Ja, men det är ju, ska vi se, oxfilé, ägggula, löjrom och rödlök.
Ja, rödlök, det är inte parmesan. Det är rödlök, löjrom, ägggula och också den där utbankade oxfilén. Det är otroligt gott. Ja. Ett tag gjorde jag det jättemycket faktiskt, men nu var det rätt länge sedan. Det högt är det att jag åter första gången hos mina goda vänner Eva och Jan. Nu.
Ett annat tips är Kim Öhman som har Farang. Ja. Han har ju de roligaste one-linersarna i hela världen, men de är så opolitiskt, inte opolitiskt korrekta, men de är lite grova är de.
Okay.
Alltså det är lite ord sådär som man kanske inte ska uttrycka i podden, men de är otroligt härligt mustiga och finska. Och han har ju då en stor pizzaugn på sitt sommarställe och då blir ju vickningen att alla samlas runt den här och den värmer och den är utomhus och man eldar på den där och så står han och gör pizza på natten.
Det är trevligt, men då måste man vara ganska pigg som värd om man ska orka göra pizza mitt i natten.
Eller också är man finsk.
Ja, det är sant. Det är bara det. Det är season. Kan man vinna vinterkriget kan man väl smälla ihop några pizzor även efter en flaska sprit.
Ja. Så man har en stor murad pizzaugn utomhus så är det en bra vickning.
Det är en kul idé. Vickningar är ju väldigt trevligt. Det finns ju mycket man kan göra. Ofta glöms vickningen bort. Jag tycker det har blivit lite för lite vickning. Men det är väl ofta det därför att det är lite jobbigt att få till vickningen. Men om den är för avancerad, den behöver vara väldigt förberedd. Den behöver vara väldigt förberedd. Eller också ska man ha någon värdinna där.
Men bullens då? Och bara köra en bullens med lite lagerblad och rödlök?
Det funkar ju. För ofta är det ju bara hungern som sätter in. Och det kan man ju ha en sån här stor burk bullen som reserv liksom. Om folk blir hungriga. Sen har man, jag menar, i min kraftsdagar, höll jag på att säga, men de här vildaste åren, vad ska man säga, från man var 17 till 25 eller något sånt där, då var det ju väldigt ofta att man länsade kylskåpet sent om nätterna. Det var ju väldigt mycket smörgåsar i Dagobert höjd för min del när det var oplanerat. Men då, nu är det ju en avancerad härmiddag vi talar om här, då måste det ju vara en planerad viktning. Men annars, man har ju ätit ganska mycket trevliga sådana där nattsmörgåsar med
Världens godaste smörgås är ju en Reuben sandwich med Jewish rye bread och emmentaler, Russian dressing, pastrami. Men det är lite meck att få ihop den där.
Min standard när jag bodde i Tyskland och sen jag gjorde ibland, då hade ju alltid salami, det var väldigt billigt salami i Tyskland, det är sådana som liksom stapelvara. Så det hade man alltid en hängande. Och att ta bröd, lite smör, rejält med majonnäs och sen täcker man majonnäsen av salamiskivor. Den här kombinationen, smaken av salami och majonnäs, är faktiskt väldigt god. Det är någonting i ättikan i majonnäsen, så är det vinägen som funkar väldigt. Och det blir en väldigt särpräglad smak som man tror att man ätit, direkt vet hur det ska smaka, men det vet man inte riktigt, för den där smaken är så speciell. Så varje gång jag äter den än idag, om jag blandar tysk salami, edelsalami och majonnäs, så får jag liksom reminiscensen av alla de där nätterna man kom hem 3-4 på morgonen och behövde ha någonting i magen innan man la sig.
Vet du vad? Tiden har redan runnit ut, vilket gör att vi får prata om förslag till 1800-tals festmåltid nästa gång.
Ja, men det är väl roligt. Den kanske jag ska förbereda lite grann, för det är ju sånt jag.
Och så kommer vi prata brysselkål, tror jag, och det kanske även blir lite mer om min favorit dusch doft Molton Brown, som vi har fått en lyssnarfråga om.
Jag måste beställa en sån i tillfälle. Molton Brown hette han. Jag funderade just häromdagen vad han hette. Jag visste att det var någonting du hade rekommenderat.
Ja, och försök beställa den så fort som möjligt, för att lyssnaren här, vi ska inte gå in på den här, men han tipsar just om sorterna Russian Leather och Tobacco Absolute. Och jag har ju båda de här och kan säga att de skulle passa dig utmärkt, vilket även skribenten skriver här.
Trevligt, trevligt. Det här var bara konsumentupplysning. Lite reklam kan jag väl få sluta med. Ni får gärna.
Ja.
Nu blir det ju snart så där studentmottagningar och konfirmationer och grejer. Och ni kanske inte kan komma dit, men ni kanske ändå skickar presenter. Och då har jag ju mina de här ölglasen och shotsglasen med 6 olika bilder på mig och 6 olika citat. Och de finns på alla serverarbutiker, de finns på önskarbutiken, de finns på rätt många ställen. Men helt vanligt, alla de här, man kan både köpa dem över postorder från Servera eller gå in på vilken butik som helst som har glas. Och det tycker jag blir roligt om någon har lust att köpa. Då blir jag alltid glad och ger bort sådana. Det var en sak till. Jo, snart, jag har fortfarande samarbetat också med kaffekapslar och vinglas. Och det kommer jag nog lämna ganska snart. Men jag känner rätt mycket för de här produkterna. Så ni får gärna passa på att gå in på minespresso.com och testa deras kaffekapslar. För jag tycker de är väldigt bra och har varit lite stolt över det. Och kommer fortsätta dricka dem även när jag inte längre får betalt från dem. Så lite avslut där. Sen kan du ju alltid gå in och läsa, lyssna på min I full blom, för om det är 70 spänn eller något, ladda ner som ljudbok när jag berättar min egen, vad jag tycker om världen och mig själv, mest mig själv. Om ni är roade av det. Där fick ni massa reklam, men någon gång ska man väl få sälja lite grann också när man gör. Annars är vi ju mest tacksamma för att ni betalar via Patreon och underhåller detta.
Och
att ni lyssnar överhuvudtaget. Det är ju det viktigaste, att faktiskt någon vill höra på oss.
Stort tack för att ni orkat igenom det här avsnittet, och vi hörs igen oförtrutet nästa vecka.
Nästa vecka, och en underbar helg.
Skål!
Jag har bara en kaffekopp idag. Den klingar inte så mycket. Skål i alla fall. Kopp på dig.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.